Tack för det och varmt välkomna till Ring P1 som den här veckan sänds från Luleå med mig, Nicke Nordmark. Vad vill du prata med mig om idag? Är det något som hänt i världen eller i dina kvarter som du vill bolla med mig? Eller är det kanske något problem som du har en intressant lösning på? Ring nu på 020 22 10 10 så hoppas jag att du kommer fram så vi kan ha ett nyfiket och givande samtal med varandra. Jag börjar med att säga hej och välkommen till Sanna Andersson i Sala. Hallå Sanna.
God morgon.
God morgon, god morgon. Vad vill du prata om?
Ja, jag tänkte jag skulle prata lite skit.
Oj.
Jag har laddat för det så vi tar det hela helgen. Jag ringde i fredag.
Okej, okay. jag försöker vara beredd här.
Börja nödigt som man säger.
All right, ja. Men vad handlar om då?
Vi ska prata lite skit bara. Mm. Jag tycker att samhället styr och ställer med oss vanliga små människor. Jag har en granne här, en kvinna som har sitt lilla torp här på landet och så har hon sin lägenhet i Stockholm. Mm. Hon är helt fantastisk, hon är ingen ungdom. Hon sitter och kör här året runt, kommer hit då och då, även vintertid. Och nu har hon fått problem igen med sin skitbrunn,
ja.
Eller sin tank.
Yes.
Den ska tömmas och den väg som leder till hennes torp, den är väl kanske från 1700-1800-talet när man körde med häst och vagn och man kunde inte drömma om att det fanns tankbilar som kom och hämtade gödsel.
Nej.
Men den spred man ju på åkrarna eller i potatislandet.
Mm.
Så jag tycker att det är så fruktansvärt jävligt att man kan göra så här. Det finns mycket att peka på, det hänger grenar, det är för dålig väg, det ska vara bred väg. En sån här bil väger många ton. Det ska vara en vändplan på var det 19 meter och mycket.
Du Sanna, får jag fråga dig, är det en allmän väg eller är det en privat väg vi pratar om?
Här är väl en, den har väl blivit privat tänker jag eftersom att den är så gammal och oanvändbar, om man säger.
Mm. Så problemet är att komma fram med de här stora tankbilarna för att tömma hennes avloppstank då, som hon har där vid sitt torp. Vad behöver göras då?
Skulle finnas någon mindre transport.
Aha.
Så enkelt är det. För det här kan väl inte bara vara en enda punkt i norra Västmanland eller i Sverige eller så, som har detta problem. För att jag tror ju att det här finns ju på flera håll. Gamla vägar till sommarstugor och sånt här, det finns ju lite här och var.
Mm.
Och det finns även vägar som är, jag vet ett ställe där det är en väldigt, väldigt brant backe. Och där är det också knepigt.
Ja.
Men du, ligger inte här.
Men du, hur, om det nu inte kommer fram de här stora tankbilarna och det inte finns några små, hur gör din granne för att tömma den där tanken nu då?
Vet inte.
Nej.
Hon är helt ifrån sig. Hon mår väldigt dåligt av det här.
Okay.
De tömde tanken för några år sedan och då fick hon så otroligt mycket ovett, säger hon, för att det var si och så med alltihopa.
Mm.
Och det är liksom, det är överkurs när man blir, när man till slut inte vet vad man ska göra.
Nej. Nej. Du, jag tänker så här Sanna, att det där var ju ett knepigt problem. Du föreslog mindre bilar. Ska vi skicka ut en fråga kanske? Finns det någon som har någon bra lösning på hur man ska komma åt avloppstankar på lite mindre ställen helt enkelt? Vad säger du om det?
Jag tycker ju att det är de här stora bolagen som har hand om det här. Och vi har pratat med Vafaberg här. Och man får inte hantera avfall.
Nej,
utan det är de som har ansvaret för det. Så det är liksom, det är ju de som måste skaffa ett annat fordon eller på något sätt ha någon godkänd som kör.
Ja. Sanna, vi får se om det kan dyka upp någon lösning på det här problemet så att din granne kan sova lite lugnt helt enkelt. Tack ska du ha för att du ringde.
Tack. Ja. Tack så jättemycket.
Ja.
Ha det bra.
Detsamma.
Hej.
Ja, vi går vidare här i Ring P1. Det går fortfarande bra att ringa. 020 22 10 10 alltså. Säger hej och välkommen till Måns Johansson från Göteborg. Hej Måns.
Hej.
Hej på dig.
God morgon.
God morgon. Hej. Vad har du på hjärtat?
Jag har på hjärtat att jag ville prata lite grann Lundsberg ur ett föräldraperspektiv.
Ja, just det. Det har varit en dokumentärserie på SVT där det har framkommit oegentligheter kanske vi kan kalla det för.
Ja, precis. Mm. Och det kan jag ju bara säga att det är ju totalt oacceptabelt. Och sådana saker måste tas i. Och det måste tas i, om inte skolan klarar av det, så måste det ju tas ifrån myndigheters håll. Mm. Vilket då är gjort här tidigare.
Ja, Skolinspektionen gjorde ju liksom under senaste året en inspektion på Lundsberg med, kom med vissa förslag på åtgärder, tror jag i alla fall.
Ja, det stämmer. Mm. Och de har ju responderat på det och tagit i de åtgärderna. Mm. Skolinspektionen har ju då tagit sitt beslut att de är nöjda med det som är gjort på skolan.
Ja.
Men debatten går ju hårdare än så, det går ju på sociala medier, och jag känner kanske det att mitt perspektiv på det är ju som då förälder som har varit på skolan, övernattat många gånger på internathuset där min son gick.
Yeah.
Har inte varit med om det som man kanske berättar i tredje, fjärde, femte, sjätte led till och med. För det, då blir ju debatten, den blir ju liksom, den blir nästan... den blev nästan helt omöjlig.
Mm.
Alltså för min son, han gick hela gymnasiet i där, och han började då när han var 16 och slutade när han var 18.
Mm.
Och för honom och hans kompisar, och han har massor med kompisar därifrån som han träffar fortfarande idag, och även jag som förälder.
Mm.
Så var ju inte Lundsberg, alltså det var ju ingen mörk eller destruktiv plats, utan för honom så var det, och för dem var det trygghet och ja, men gemenskapsstruktur och väldigt utvecklande.
Ja, jag förstår. Får jag bara fråga, när du sov över där och så, vad upplevde du?
Nej, jag upplevde ju inte någonting som hade någonting med någon penalism eller någonting i de bitarna. Det är ju klart. Nej. Att är föräldrarna närvarande, vuxna närvarande, så är det klart att det är väl kanske inte då man håller på med, ska vi säga, bus eller gör streck. Och det är ju också en bit som Brunsberg har tagit, är att man har en ökad vuxen närvaro i och på så att säga internathemmen då.
Nej.
Jag tror att det finns 5 eller 6 stycken internathem.
Just det.
Vissa är med flickor och andra är med pojkar.
Ja. Måns, jag har inga problem att förstå att olika elever kan ha olika upplevelser av sin skolgång där, och jag har inte heller några problem att förstå att olika föräldrar kan ha olika bild av hur skolan fungerar och sådär. Men har du en förståelse för att det också kan pågå saker som inte når vuxna, och trots att det har funnits då en sån här husfar och husmor på plats, så verkar ju ganska grova saker ha hänt här på skolan. Har du en förståelse för det där, att man kan ha olika upplevelser?
Absolut. Mm? Absolut har jag det, och det är som jag sa innan, det är ju helt oacceptabelt.
Mm.
Och det måste tas i. Och det ska alltid tas i, och det spelar ju ingen roll vilken skola vi pratar om. Om det är i Skåne eller i Värmland eller i Norrland. Så
nej,
det är någonting som måste tas i.
Ja, du, jag tänker så här, när det gäller just Lundsberg, nu blir det ett väldigt fokus där ändå eftersom den här dokumentären precis har sänds och så. Men det är också intressant att de här rapporterna om penalism och att de äldre liksom styr över de yngre, att det sker våld och sånt. De rapporterna har ju kommit lite med jämna mellanrum i decennier nu. Har du någon tanke om vad det beror på? Varje gång har skolan sagt att ja, men det här, så här får det inte gå till, och det här ska vi jobba med. Och så kommer det en ny rapport om ett antal år igen. Vad tänker du det beror på?
Nej, jag har ju hört att det ska sitta i väggarna och så vidare. Det känner jag inte till. Jag intervjuade min son här för en liten stund sedan. Mm. Han är 27 år idag.
Mm.
Han var ju mer, han såg ju mer de äldre kamraterna som, ska vi säga, storbröder.
Mm.
Och som var väldigt hjälpsamma. Och när de blev lite äldre och var så att säga 3 år, så var de precis på samma sätt. Sen att det finns mobbare, det finns den typen av ungdomar och människor.
Mm.
De vill man inte ha runt omkring sig, helt
nej,
enkelt.
Nej, men det förstår jag. Du, en sista kort fråga till dig, Måns. Alltså, var det fler föräldrar som gjorde som du och besökte den och sov över då och då? Eller tycker du att fler borde ta den där chansen att göra det?
Jag tyckte att det var, vi var några stycken, men det tycker jag definitivt är en väldigt, väldigt cool idé. Att, att föräldrar tar ett engagemang och sover över, stannar på hemmen och känner på känslan. Det tycker jag är en jättebra idé.
Mm. Måns, tack så hemskt mycket för att du ringde in och gav oss ditt perspektiv på den här heta diskussionsfrågan om Lundsberg.
Ja, men tack snälla.
Mm. Ha det så gott.
Mm. Hej,
hej. Ja, hörni, vi ska fortsätta ta emot samtal. Jag vill bara puffa för att det också pågår en diskussion på Ring P1:s Facebook-sida. En av dem handlar om att flytta riksdagen till Norrland. Det var Gunvor i Gävle som ringde in i fredags med den här idén. Och hon tyckte att riksdagen då borde flyttas till Norrland under en period, precis som EU flyttar mellan Bryssel och Strasbourg. Gunvor menar att det kunde ge nya perspektiv på Sverige och men ge fokus på den här landsändan helt enkelt. Så på Facebook ställde vi frågan, hur skulle Sverige påverkas av det här? Gunnar skriver då, riksdagen kunde samlas en månad varje år på olika platser. Precis som korna får se solljuset några veckor varje år så borde riksdagspolitikerna också få se ljuset en gång varje år. Mikael, han skriver, sätt riksdagen i Arjeplog. Det vore guld för den bygden och politiker inser att tunnelbanan blir svår att nyttja. Extra bra när de behöver åka bil eller taxi till Arvidsjaur för att flyga söderut. Då kanske de förstår hur större delen av Sverige fungerar. Och Terje skriver, fokus ska ligga på hela landet och Stockholm är en central plats. Norrland har sina representanter i riksdagen precis som alla andra delar av landet har. Ni kan gå in där och diskutera vidare om ni vill. Det finns också andra trådar med olika ämnen. Nu säger jag hej och välkommen till Peter Bryngelsson i Tingsryd. Hej Peter.
Hej, hej.
Hej, vad vill du dryfta med mig?
Jag har en sak som nästan inte alls kommer upp.
Mm.
Det är att man är beredd att skicka ett fotbollslandslag till ett land som i princip många delar av samhället inte fungerar.
Mm.
Och det är vitala delar som behövs för ett fotbolls-VM. Dessutom är FIFA då, som anordnar fotbolls-VM. De är ju just nu anklagade för korruption och för att ha drivit upp priserna. Så priserna till många matcherna är på över 10 000 upp mot 40 000 för en enda plats liksom.
Ja, precis.
Vilket gör att platserna gapar tomma nu. Och hotell också trodde att de skulle vara fullbokade, men det är de inte alls.
Nej, det har varit sådana rapporter som har kommit lite då och då. Du menar att svenska fotbollslandslaget borde vara då?
Ja, de alltså, har huvudet under armen och tror att de ska komma ungefär som 94 och gräva guld i USA. Då var det ett fungerande land. Det är det inte nu. Och alltså det som kommer nu det är att Trump fyller 80 år snart och då han ska ha en stor baluns där han ja, han trodde att det skulle vara en massa artister som ville spela för honom, men de har allihopa backat ur. Så istället ska han hålla ett stort tal.
Ja.
Och då ska istället den här proteströrelsen No Kings, de ska hålla demonstrationer över hela landet. Detta ska ske alltså 14 juni, det är 2 dagar efter att VM har inlett.
Ja, ah, okej. Okay. Och hur tänker du att det påverkar då?
Därför att då säger Trump och de andra att då ska de låta den här ICE, den här immigrationspolisen, bevaka varenda arena. Och det har man sett vilka metoder de använder. Så det kommer att bli kaos.
Okej. Okay. Jag tänkte säga att VM utspelar sig också i Kanada och Mexiko. Så hur tänker du att landslaget eller fans ska...
Det har inga som helst problem med det.
Nej, okay.
Där får de gärna spela fotboll och jag är intresserad av fotboll. Men inte av att det är jämförbart med Hitlers OS 1936.
Ja, jag tror att många historiker skulle. Jag tror dock att många historiker skulle ha vissa invändningar mot den parallellen kanske. Men den får stå för dig.
Som vad?
Ja, till exempel att det då hade kommit längre i införandet av olika raslagar och sådana saker 1936 i Berlin.
Ja, det är försumbart. Alltså, det finns ju raslagar i USA också just nu mot invandrare och så som har bott i USA jättelänge och som blir utkastade och internerade och så vidare.
Okay.
Så det är bara en definitionsfråga. Liksom.
Ja, det är ju en fråga i sig som vi skulle kunna diskutera förvisso. Men om vi håller oss till VM i fotboll, vad tänker du att svenska fotbollslandslaget ska göra åt det här? Det är ju inte jätteenkelt för dem att hantera, tänker jag.
Nej, det förstår jag. Men alltså, för det första måste man vara förberedd på detta kaos som kommer att bli. Så man inte står där med byxorna ner och undrar, vad är det här liksom? För sen är det också så att det pågår en Ebola-epidemi nere i Afrika. Mm. Och Kongo är kvalificerade till att spela fotbolls-VM. Och de kommer att komma med ett fotbollslag och eventuellt fans. Nu säger Trump att den ska blockera alla kongolesiska fans så de får inte komma in. Det har han inte egentligen rätt till. Men för att ytterligare grädde på moset så la ju Trump och han Kennedy ner stora delar av hälsovårdsmyndigheterna i USA. Mm. Så för att kunna hantera en sån här epidemi eller en eventuell smitta är de oerhört oförberedda.
Ja, och sen har vi problemen med Iran som också är kvalificerade. Precis. Till spel. Vi kan väl vara helt överens om att det finns många, det finns en del
många
utmaningar helt enkelt.
Men, men Sverige, de är helt bara, vi ska fira, vi ska gräva guld i USA och nu ska vi återuppleva 94. 94 var det ett helt annat land där.
Mm. Men du, en sista liten fråga Peter. Kommer du själv att titta på fotbolls-VM då? Eller hur kommer du att göra?
Nej, den här gången kommer jag faktiskt strunta i det, för jag är så trött på att man vägrar se det som är liksom.
Okej. Ja, det kommer nog säkert att fortsätta diskuteras.
Alltså,
det där.
Trump kommer ju inte försitta någon som helst chans att få strålkastet ut på sig själv och utnyttja det här för sin egen reklam liksom. Så det är inte så att man kan tro att fotboll har inget med politik att göra. Trump kommer se till att det har allt med hans politik att göra.
Ja Peter, vi får se. Den här diskussionen tror jag kommer att fortsätta faktiskt ju närmare vi kommer in på VM. Tack så hemskt mycket för att du ringde in till Ring Pet.
Ja, får jag bara säga att någon gång måste även sportfanatiker förstå att det finns en värld utanför.
Vi får se hur det blir Peter. Tack för att du ringde.
Hej.
Hej, hej. Ja. Vi kör vidare här i Ring P1. Jag ska hälsa ännu en Peter välkommen. Peter Helleberg i Stallarholmen i Strängnäs. Hallå där.
Hallå, hej.
Hej. Ja, vad vill du prata om?
Jag vill framföra en annorlunda vinkling på Lundsberg.
Okej, få höra.
Ja, man har ju talat väldigt mycket om missförhållanden som finns där.
Mm.
Feminism och det är ju hemskt.
Mm.
Men man har talat om dem inne på skolan som lider.
Mm. Även rasism.
Penalism, rasism och mobbing.
Ja.
Och det tycks jag. Jag är 80 år. Mm. Men jag gick i skolan fast också mobbing. Men inte den här utsträckningen. Och så ska jag börja med att säga så här. Det är en stiftelse. Jag försöker ta fram stiftelseurkunden, men eftersom AI är vägen så hittar den på mycket själv.
Aha.
Men så här ska jag läsa. Stiftelsens syfte är att driva och utveckla Lundsbergs skola i demokratisk anda och på kristen grund så att dess elever i samverkan mellan skola och hem. Och
just det. Vad är det du... Ja, det, i korthet, demokratisk fostran är väl i linje åtminstone med hur svensk kommunalskola också ska fungera. Vad är det du vill framföra för någonting?
Jo, här så fostrar man fram en elit. Och vilken människosyn de har efter att ha gått den här skolan, den är ju hemsk. Det är ju raka motsatsen till själva, till de här höga tankarna.
Mm. Peter, jag förstår hur du tänker där, men ja. Ja, vet inte att de som har gått där har en hemsk människosyn.
Ja, vad får de? Jag har bara sett den här programmen, jag har inte gått där själv.
Nej, inte
vad
jag
heller. Vad får de för någon människosyn då? När de går i skola där penalism, mobbing och rasism är dominerande. När de lämnas ensamma som i flugornas herre egentligen och hittar på sitt eget regelverk.
Ja, nej, men jag har sett dokumentärserien och jag håller med om att det är en väldigt problematisk bild som målas upp. Jag menar bara att det kan vara svårt att veta vad de här eleverna får med sig och går vidare med för människosyn, tänker jag. Det är en komplex grej det där.
Jag kan inte bevisa det. Jag får för mig att de får en väldigt skev och otäck människosyn i den skolan.
Ja, just det. Vi hade ju en tidigare inringare här, Måns, som vars son hade gått där och han hade sovit över där flera gånger och så, och menade att hans son fick en helt annan bild av skolan och att det var kamratligt och så vidare, och Måns som pappa kunde inte se att det fanns den typen av utbredda problem. Vad tänker du att det finns de upplevelserna då också?
Ja, ifall man ska bygga den här enheten och kamratskapet, då fordrar det ofta att det finns, ifall det ska finnas ett vi, så måste det också finnas ett då. Det enklaste sättet att bygga ett kamratskap.
Jag förstår hur du tänker.
Ja, och då har vi de här som är vi, som kanske är en majoritet i skolan, som bygger upp sin kamratskap på dem. Och de judarna eller de negrarna eller vad de...
Ja, det ordet använder vi inte, Peter.
Nej.
Bara så du
och
vet
de
om det.
Som använder det, tror jag.
Det vet jag inte heller, så vi lämnar det. Men när du tänker det här vi och dem, är det du då menar? Att de som är viet, de kanske har trevliga upplevelser, och de som uppfattar som de andra kan komma därifrån de väldigt... sårade och med hemska upplevelser i bagaget. Är det så du tänker?
Och nu kommer jag till det som jag egentligen var ute efter. De som är viet här, som har trevligt och bygger upp gemenskaper för sitt framtida liv i samhället.
Ja.
De kommer sen som ledare i näringsliv, chefer och dominerande poster. Många av dem är förmögenheter som ger dem plats oavsett... Nästan oavsett deras förmåga.
Ja, för en del är det så, ja.
Ja.
Okay.
Och när de kommer som chefer och har den människosynen som jag tror att de har skaffat sig i sin ungdom, då tycker jag det är riktigt otäckt, och det är det som inte har kommit fram.
Nej, Peter, vi får se om det kommer fram någonting ytterligare i det här, eller om det är någon fler som har andra analyser än vad du har. Tack så hemskt mycket för att du ringde in till Ring Pet, Peter.
Tack så mycket.
Ha det bra. Hej, hej. Jajamän, Lundsberg engagerar. Nu ska vi gå vidare och prata om någonting helt annat, tror jag. Hej och välkommen, Bosse Ek från Sävsjö. Hallå, Bosse.
Hallå.
Hej, hej. Du är med.
Vad vill du
prata om?
Hör du det här förslaget som Socialdemokraterna kom med igår här om att vildsvinsstammen skulle minskat ner till några tusen individer?
Ja.
Och den ligger ju kanske på 300 000 individer nu, va?
Okay,
jag bara undrar hur de har... Det vore ju klädsamt om de talade om hur de hade tänkt att göra det i praktiken.
Oj, där är inte jag insatt, måste jag säga, Bosse. Jag antar att man måste skjuta av vildsvin i så fall, eller?
Ja, men du är inte ensam och inte var insatt i det här. För att de flesta som bor i städer och tätorter är ju inte det, va?
Nej, och framförallt inte om man bor i Norrland. Så är man inte så... Man har inte så mycket direkt erfarenhet av vildsvinen i alla fall.
Nej, precis. Nej, men det är ju så här va, att jakträtten är ju knuten till markägandet. Och... det är ju faktiskt markägarna som avgör, och i de fallen där de har sin mark utarrenderad så är det ju jakträttsinnehavarna, alltså jägarna, som avgör. Och jag är ju jägare då, va? Vi har ju ingen större lust att hjälpa till med att skjuta ner vildsvinsstammen så drastiskt. Bara för att hjälpa trädgårdsägare och golfbanor och fotbollsplaner och som blir drabbade av det här, va?
Nej, okej. Okay. Varför inte?
Nej, men alltså det är ju så här att när det gäller vargstammen, jag jämför ju det, va? När det gäller vargstammen så, vad heter det, så får vi ju ingen större respons på att minska den. Och det där handlar ju om egoism i grunden. Därför att de som blir drabbade utav vargarna, till exempel jägare då, som inte kan få sina hundar tagna och fårbönder som får sina får in och så vidare.
Mm.
De tycker det är jättetråkigt, men det skiter ju de här som gillar en massa varg, va? Det skiter de i.
Ja, just det, men om vi... Bosse, om vi håller oss...
Låt mig bara komma till saken, va? Då kan jag också vara egoist och säga så här att jag har ingen golfbana och jag skiter i om folks trädgårdar blir förstörda, va? Och det är ju också egoism i så fall.
Ja, jag lägger mig inte i den definitionen. Men du, vad skulle du vilja att det låg för förslag istället då? Om du engagerade dig i det här, vad skulle du lägga fram för förslag? För du kan inse att det finns problem med vildsvin för en hel del människor i alla fall.
Ja, problemet är ju bara vem som har problem med det, va?
Mm.
Men de ska naturligtvis förvaltas precis som allt annat vilt här i Sverige, och det sköter jägarkåren väldigt bra. Plus att vi sköter även trafikeftersök för väldigt dåliga pengar, och det är ju ingen som sätter något värde på det, utan det klankas ju ner på jägare till höger och vänster i alla möjliga sammanhang, och vi är mördare och jag vet inte allt. Men nu helt plötsligt när folk börjar få problem, när det börjar närma sig tätorterna, då duger vi minsann.
Okej. Ja, men Bosse, du har gjort din stämma hörd i den här frågan i alla fall. Tack så hemskt mycket för att du ringde. Ha det så gott.
Samma. Hej,
bra.
Hej.
Ja, vi går vidare. Hej och välkommen Barbro Nilses i Rättvik. Hej Barbro.
Hej.
Hej. Vad vill du prata om?
Ja, jag vill prata om det här med bussbiljetter. Mm. Biljetter på buss och tåg går ju inte att köpa längre över disk. Mm. Utan nu är det mesta digitaliserat. Och det är ju många i samhället som... Alltså det finns ju de som inte har en dator. Äldre människor pratar jag om nu. Och många klarar inte av att använda den. Och sen... Alla har inte anhöriga som kan hjälpa till. Så jag undrar hur man har tänkt.
Ja, bra fråga. Nu är inte jag någon expert på bussar och tåg. Men hur gör du då om du ska köpa en biljett?
Ja, det är det jag undrar hur jag ska göra. För att nu har jag ju anhöriga som kan hjälpa till. Mm. Men jag tycker att så ska det ju inte gå till. Man ska ju kunna... själv köpa en biljett mycket enklare än det här systemet, för det är krångligt för oss äldre, det är det. Och jag tycker att jag vet inte hur de tänker där, men någonting måste man ju göra, för det är ju diskriminering av en stor grupp människor där.
Tänker du på lokaltrafik eller tänker du liksom länsbussar och
tåg? Ja, jag tänker överhuvudtaget.
Okay.
Resande, när man ska resa med tåg, med bussar. Ja, överhuvudtaget i samhället.
Mm.
Om man behöver resa någonstans så är det krångligt.
Ja, jag tror att på många lokaltrafik så tror jag du kan använda kort på en del ställen. Alltså ditt betalkort, inte kontanter dock. Men jag tror att det ser lite olika ut på olika platser där. Om du fick bestämma hur det skulle vara, vad hade du föreslagit?
Ja, men alltså jag föreslår att att de ser till så att det finns åtminstone ett ställe där man kan gå och köpa en biljett.
Mm.
Det är bara det.
Men du menar
att det finns
alltså... Det finns ju olika automater ofta på tågstationer och på perronger och sånt där. Jo, men det tror jag nog det gör.
Ja, det har gjort det. Men de har ju tagit ner dem.
Okay.
Tagit bort dem.
Okej.
Okay.
Ja, Barbro, vi hinner inte mer.
Det här är väldigt dåligt.
Ja, jag lyssnar och jag förstår det du säger. Vi hinner inte mer idag. Tack för att du ringde, Barbro.
Nej, tack.
Ha det så bra. Jag, producent idag, var Anton Bennebrandt, digital redaktör Elias Olander och tekniker Kalle Andersson, och jag heter Nicke Nordmark.